Trots kyrkan, samhället och människors hårda domar samt förakt med mera blev de flesta kvinnor och deras så kallade oäkta barn fullgoda samhällsmedborgare. Det fanns mycket av obarmhärtighet, kärlekslöshet med hårda domar i våra fäders kyrka som helst borde glömmas. Men så länge det finns unga, manliga, teologistuderande som vägrar att prästvigas tillsammans med kvinnor eller samarbeta, går det ej att glömma det som varit skuggor av det förflutna. Nedtecknat efter min mor Elin Norrboms efterlämnade anteckningar och berättelser. Att vara piga. När vi läste i vår svenska historia att några trälar ej förekommit i vårt land, men räknades väl inte de kvinnor eller pigorna som stod under tjänstgöringsstadgan. Det gällde ännu in på detta århundrade. Av de högre samhällsklasserna räknades de som det lägsta stående av människosläktet, men som spelade en stor roll i det tysta i dåtidens samhälle med sin praktiska erfarenhet. Många av dem uppfödda i torp och småstugor och var mycket skickliga väverskor som de fått lära av mödrar och äldre generationer. Många av dessa skulle kunna överglänsa nutidens slöjdlärarinnor. Under självhushållningens dagar, då det inte fanns några tekniska hjälpmedel utan allt skulle göras manuellt, det gått mycket tid för transporter av vatten, slask, tvätt, vedbäring samt skötsel av fotogenlampor med mera. Man kan ju föreställa sig att alla hade strejkat som i våra dagar, så skulle hela samhällsfunktionen brakat samman, eller som i våra dagar jämfört med ett elavbrott. En del av dessa unga flickor som kom ut i tjänst långt från hemmets skydd, ovetande om de faror som, och frestelser i en ond värld. Därför var det inte så underligt att en del råkade i olycka och födde oväkta barn till världen, så kallade fallna kvinnor. Det hände ju i alla samhällskretsar. Men var fanns de fallna männen? Man kunde ju väl tro att kyrkans tjänare skulle hjälpa de fallna, en hjälpande hand i det enligt Bibels förkunnelse. Men de dömde dem hårt och gjorde allt för att förtrycka dem i synd och skam. Det var inte lätt för dem att få tjänst, de räknades som mindervärdiga, hur stor arbetsförmåga de än hade. De fick arbeta för liten lön eller endast för mat och husrum. En del av dem kunde ha tur och få anställning som amma i något adelsgods, där det underligt nog blev de bemötta samt fick stanna hela sitt liv som hjälp med lättare sysslor, som blev de yngres familjemedlemmars förtrogne och rådgivare. Det berättas att en ung greve som nyss tillträtt sitt gods, som var besvärlig till lynne och obalanserad mot underlydande och omgivningen, det var bara hans gamla amma som han respekterade och kunde tala honom till rätta. Många av dessa adelsdamer var ju ett under att de kunde föda barn med det levnadsförhållande de hade, då tidens kvinnoideal var att de skulle vara smärta och fina, vita i hyn och fick inte vistas så mycket ut i solen för att de blev solbrända. Samt mager kost och bristande motion. Det var ju ett under att de kunde föda barn, men mest kritiskt blev det när de inte kunde giva dem någon modersmjölk. Det var då de ogifta mödrarna kom med i bilden. Man kan nästan påstå att det var de fallna kvinnorna som räddade adel med sina fina anor och sitt att fortleva. För många år sedan hände det. Ett av landets största adelsgods blev unga baronen kär i mejeripigan på godset och tog henne till make. Det fordrades mycket moraliskt mod att fullfölja en sådan handling. Han blev bannlyst av de kretsar han tillhörde. De kunde inte umgås med den släkten i tre generationer. Det var en mycket begåvad kvinna, Hennes make blev sändebud i Frankrike där de vistas långa tider. Där lärde hon sig snart franska språket perfekt och litteratur och konst och blev mycket beundrad av fransmännen. Hon kallades för den kloka och vackra baronessan från Norden. I deras äktenskap föddes hon 6 barn och blev stammor till landets friskaste adelssläkter som med stor kunnighet förvaltade sina domäner samt startade stora industrier med många anställda samt blev bemötta i en demokratisk ande som var ovanlig på den tiden. Min mor berättade att hon fick plats i Gårde prästgård 1890 vid 18 års ålder. Vi var 2 flickor i huset. Det var som att gå i kloster. Klockan 8 på kvällen stängdes porten, vinter som sommar. En vacker sommarkväll fick vi löfte att gå ut i prästgårdsparken för att plocka blommor. Utanför stängslet stod några ungdomar som vi växlade några ord med. Eftersom ingen av oss hade någon klocka kom vi 10 minuter för sent så porten var låst. Med bävan bultade vi på porten. Om en stund kom kyrkoherden och öppnade. Han liknade mer en mörkrets furste med ett ordval han använde än som en präst i Svenska kyrkan. Eftersom min kamrat var ifrån bygden hade hon en pojkvän som hon ville träffa någon gång. Hon tog saken i egna händer. Hon tog fönstervägen ut ur pigkammaren. Själv var jag rädd att jag skulle upptäckas. Jag var ju nästan medbrottsling. Och husagan, den fanns ännu kvar. Hennes pojkvän var en bra man och de gifte sig efter ett par år och blev storbonde i orten. Man måste vara företagsam här i världen och riva ned stängsel och hinder som kommer i ens väg. Det var mycket arbete, särskilt till jul, med slakt och spak och städning, vattenbärning. Det räckte nästan dygnet om. Jag längtade hem, det var långt till Baggetorp i Borg socken, 25 kilometer. På den tiden fanns ej telefon. Brev kunde man ju skriva, men för att få iväg det måste man gå in till prästen på expeditionen och bedja att det skulle läggas i postväskan. Så blev det ett förhör vem som var adressaten, vad man skrivit med mera. En dag tog jag mod och frågade om jag kunde få fritt för att besöka hemmet och träffa mina anhöriga som jag inte sett på ett helt år. Det blev beviljat, men fick lov att fullgöra mina plikter på morgonen samt komma igen klockan 7 för att värma te och vatten och göra sängarna i ordning för natten, dra av sängöverkasten med mera. Klockan var 9 när jag startade min 5-mila vandring. När jag gick förbi stallet där prästen hade sina rätt så unga hästar som sparkade i väggarna i brist på motion och stalldrängen låg i sin kammare och slöade. Det kom för mig en hädisk tanke att det skulle ha varit nyttigt för både hästar och sträng om de skjutsat iväg mig en bit på vandringen. Vandringen blev ju lång 5 mil. Men en tjänstejom ska inga förmåner ha. Hon har ju sin stora lön 5 kronor i månaden, mat, husrum och en obegränsad arbetstid. Det blev en kort sammanvaro med mina anhöriga, bara en timme. Jag kunde inte slappna av tanke på vägen tillbaka och tiden. Jag hade ingen klocka men kom i tid tillbaka när klockan i prästgårdsköket var 7:10. Jag var mycket trött men det var ingen tid till vila. Plikterna väntade. Åren går men för hembiträdena ändras inte arbetslivet mycket. Tjänstejonsdagen gäller ännu 1920-talet. Men husagan tillämpas mindre. För denna tid berättar ett hembiträde som fått anställning som husföreståndarinna i en prästgård hos ett äldre kyrkoherde med make samt en dotter. Hon blev mycket bra bemött, de kallade henne fröken i köket. De fick stort förtroende. Hon fick självständigt göra uppköp och planera sitt arbete i hushållet och blev beundrad för sin matlagningskonst. Dottern i huset skulle bli musiklärare. Varför hon skulle vara rädd om händerna, inget hushållsarbete, bäddade inte ens sängen. Hon avlade så småningom kantorsexamen, fick ett vikariat i en grannförsamling i en mycket stor kyrka. Men ett problem var att hon hade mycket svag röst. Men nu är det ju så att vår Herre öser ut sina gåvor lite hur som helst. Och inte bara i de högre socialgrupperna. Hembiträde var begåvad med en mycket bra sångröst samt ett perfekt gehör. Hon blev beordrad att följa med som medhjälpare. Hon gjorde det med glädje. Det blir ju lite omväxling från det vardagliga. Kantorn fick stort beröm för när hon avtackades med blommor och en minnesgåva. För hembiträdet var det ovidkommande. Hon var glad för att sjunga. Några år gick de båda gamla i prästgården dog. Hemmet upplöstes. Prästfröken skrev ett betyg att husföreståndaren innan hade deltagit i hushållsarbetet. Ett mycket dåligt betyg efter vad hon uträttat var det avund. Det är synd om människor som ej kan vara generösa. En greve skrev för några årtionden sedan insändare i tidningarna om världens uselhet när det inte fanns några hembiträden längre. Det var samhällets fel och regeringens som tagit bort kristendomsundervisningen i skolan. Den gamla greven bor nu ensam i sitt förfallna slott där han från barndomen varit van vid upppassning. Först barnsköterska, sedan allt den personal som fanns tillgänglig. Husan som stod där och räckte honom käpp och hatt när han skulle ut på promenad. Som stod i vakt vid matbordet för att uppfylla hans önskningar. Nu går han där ensam. Ska han ha någon mat får han laga den själv, bädda och städa sin säng. Gärningar som den högädle greven aldrig gjort. Ogift som han blivit och någon jämnbördig kvinna ej kommit i hans väg. Tänk om greven varit fördomsfri och modig och äktat en bondpiga, praktisk och företagsam, skulle säkert inspirerat honom i arbete med godsets förvaltning och även säkrat arvsföljden. Nu kommer den istället att gå till Riddarhuset. Men vilken skandal! Och en fläck på släktens vapensköld. Men vore det inte värd detta lite till? Namnet piga är värd att minnas och hedras. Ingen yrkesgrupp har betytt så mycket med sina gärningar i det tysta. Varken hem eller samhälle skulle ha fungerat. Strålsnäs anno 1979, Uno Norrbom. Minnen från soldattorpet 8. Sammandrag efter min mor Elin Norrboms efterlämnade berättelser och anteckningar. Min make Oskar föddes 1874 i ett soldattorp under Hyrlinge i Västerhusby. Fader var livgrenadjären och timmermannen Karl Sköld samt moder född pansar bossmansdotter från Östra Ryd. En äldre bror var soldat för Hälla Hot och fick därför namnet Hellström. Man kan nästan påstå att han hade lite av militära anor. På den tiden fanns inte mycket att välja med den utbildning som de åtnjutit i det allmänna folkskolan 6 år med varannandagsläsning, där den mesta tiden upptogs av att lära sig att utantill rabbla katekes och salmer, en självdödande undervisning. Det var ju kyrkan och prästen som bestämde skolornas undervisning. Den enda möjligheten var att bli dräng, statar vid något gods eller i bästa fall torpare. Ett fåtal av de unga männen kunde ju få anställning som soldat vid indelningsverket när något soldattorp var ledigt. Men det var stor efterfrågan på den. Dels fick de en bra utbildning gratis, särskilt de som kommenderades till korporalskolan. De steg lite inom den sociala rangskalan när de innehade torp samt djur och inventarier. Soldaten räknas inte längre som egendomslös. 1893 blir min make godkänd och antagen som soldat för Norrbo Rote med nummer 8 och erhöll namnet Norrbom tillhörde första livgrenadjärregementet och första livkompaniet. Efter att ha fullgjort rekryten på Malmstedt blev han 1894 kommenderad till korporalskolan i Norrköping. Soldattorpet arrenderade han ut till mina föräldrar. Han var ju så ung och hade ingen familj. Vi kom därför i kontakt med varandra. 1897 gifte vi oss i Västra Husby kyrka på Mariadagen. Där korporalskapet uppvaktade klädda till parad med vita vantar och med plym i mössan. En stilig syn för kyrkobesökarna. Han blev nu kommenderad som befälhavare för korporalskapet i Västra Husby och Trotim efter korporal Järv, Jäversta, som avgått med pension. De första åren på torpet fick jag vara ensam på sommaren då min make fullgjorde så kallade bevägningsmöte på 3 månader. Som instruktör för bevägningarna på Malmstedt. Det blev ett tungt och arbetsamt för mig ensam med skörd och skötsel av djur och småbarn. Men 1905 hade kompanichefen lovat att min make skulle få slippa med mötet i september 30 dagar. Men det blev en orolig år. En natt i början av maj, det var mörkt och regnet strömmade ner och vi sov vår djupaste sömn då någon häftig bultade på dörren och en röst med kommandostämma ropade öppna bara, nu ska det bli krig. Det var en sergeant Höjer som kom med order att hela korporalskapet skulle samlas vid Hälla i Gästgivargård 9 nästa dag. Samt sedan marscherade till Gista för vidare befordran med tåg till Malmstedt. För att där utrustas samt sedan fortsätta med tåg till Stockholm. Min make fick nu ge sig ut i nattens regn för att beordra den och samla korporalskapet. Det var ett drygt uppdrag, det fanns ingen telefon, ingen cykel utan han fick gå till alla soldattorpen som låg kringspridda. Vid 8-tiden på morgon var han åter hemma genomvåt, fick nu byta om och klä på sig uniformen och skyndsamt fortsätta till Hälla Gästgivargård. Riksdagen skulle nämligen behandla en lag, den så kallade Åkarpslagen, efter motionärens hemvist Åkarp i Skåne. Det innebar att det skulle bli lag förbjudet för arbetarna att strejka. Eftersom myndigheterna i Stockholm befarade oroligheter skulle truppen som fanns förstärkas. Lagförslaget avslogs av riksdagen och lugnet återställdes och militären fick återvända till sina hem efter några dagar. Det berättas att när soldaterna reste på tåget var det stora folksamlingar med högljudda demonstrationer som i Norrköping där tåget stannade några minuter skrek människorna slaktardrängar och mördare. Vänta ni tills ni kommer till Liljeholmsbron, spränger er i luften. Även i Stockholm var det mycket folk i rörelse. När truppen skulle marschera till sina förläggningar var massor av ridande polis gjorde attacker med betonger för att skoja iväg. Avskrift av brev till furir Oskar Norrbom efter kommenderingen i Stockholm. Regementsorder den 19 maj 1905. Sedan den kommendering av regimentets fast anställda personal vilka varit beordrade att förstärka Stockholms garnison igår återkommit och dess befälhavare till mig anmält att hans höghet majestät konungen behagat uttala sitt varma erkännande av den goda hållning truppen iakttagit samt att kommenderingen ställs förhållit sig på ett i alla avseende hedrande sätt är det mig en kär plikt att låta detta vår högsta krigsherres nådiga uttalare komma till regimentets kännedom. På samma gång begagnar jag tillfället att på det sätt var på kommenderingen hävdat regementets anseende framföra mitt erkännande och tack, Malmen som ovan, Eva Brännström och Eskil Banier. Dagarna på torpet gick med det dagliga arbetet med vårdnad om barn och husdjur. Men jag var ju ensam, långt till grannar, men som jag väntade till de närmaste dagarna på tillökning i familjen. Men hur skulle jag kunna få bud till barnmorskan när jag behövde hennes tjänster? Mina barn var för små att skicka mig bud. Barnmorskan bodde i kyrkskolan där hon hade utsikt bort mot soldattorpet, varför vi beslöt att när det var dags skulle jag hänga ut ett lakan på stugväggen som hon kunde se. Men samma natt som min make kom hem fick han hämta barnmorskan. Samma år kom unionsfrågan mot Norge i ett kritiskt läge. Det var i september då de stamanställda jämte beväring var i tjänst på Malmen för att fullgöra sitt ordinarie möte. Men de fick stanna kvar i beredskap under förhandlingarna med Norge. Under tiden lastades järnvägsvagnar med krigsmaterial för transport till norska gränsen. Men tack vare en del kloka män i regeringen fick förhandlingarna en lycklig utgång. Hemma på soldattorpet följde man med oro och bekymmer underhandlingarna om krig eller fred. Hur skulle framtiden bli för alla kvinnor och barn om det blir krig när deras män skulle dödas eller bli krigsinvalider? Det betalas inte ut någon invalid eller änkepension till de behövande till deras försörjning. När soldaten var död eller krigsskadad så han ej kunde vara i tjänst måste de lämna soldattorpet närmaste vardag. De fick skaffa bostad så gott det nu gick. Det fanns väl alltid någon förfallen backstuga. Myndigheter hade ingen skyldighet mot dem. En dag när min man nyss var hemkommen från sin tjänst kom klockare Fallén upp till torpet. Han var ju jämt i farten. Han skulle ju allting bestyra. Han började tala om att det var, här var ett bra torp. Företrädaren Stegen, han var rik här. En gång skulle han varit kommenderad utrikes. Men han var orolig för hans hustru väntade barn. Det ska jag klara av åt det. Hon fick en duktig pojke som jag döpte till Anders. Sedan kom han fram med sitt ärende. Du har inte betalt avgifter till kyrkan när du döpte din pojke. Vad är det för avgifter? Du skulle gå i kyrkan så hade du haft reda på det. Men det är 25 öre. 12 öre till kyrkan och 15 öre till de fattiga. En dag i början av augusti 1907 drog ett intensivt åskoväder över bygden med skarpa knallar. Fönsterrutorna vibrerade när stugan låg på bara berget. Men jag var inte rädd för åskan. Mina tre mindre barn var hemma. Den äldste var bara 5 år. De satt vid bordet och lekte med papperslappar. Själv stod jag vid fönstret och tittade på regnet och vattnet som forsade ut för berget. Men så flammade jag till framför ögonen. Sedan minns jag inget mer. Jag vaknade till medvetande. Låg jag på golvet förlamad, kunde inte tala. Barnen kröp omkring mig, skrek och grät. Är du död, mamma? Jag kunde inte svara dem. Det var hemska minuter. Jag trodde att det brann i stugan. Det luktade brandrök. Men så småningom kunde jag krypa upp i soffan med mina barn. Väldigt chockad. När vi såg oss om i stugan var blixten ställt till med. Sotluckan till järnspisen låg långt ut på golvet. Som var uppslitet och stickorna satt fast i väggar och möbler. Min make var på arbete med lastning vid Snövertorp. De hade sökt skydd på grund av regnet och såg blixten. Slog ner min make sa att det var precis över mitt hem. Han slöt upp med arbete och skyndade hemåt. När han kom på nära att han såg stugans korsten var söndertrasad. Ingen syntes till av liv. Han trodde att de var döda allesammans. Men när han kom in och fick se oss på soffan kunde han inget säga ett ord en lång stund. Han satte sig på en stol. Dagen därpå var jag igång med mitt vanliga sysslor. Jag hade några brännsår där kläderna sitter åt på kroppen. Många generationer av soldatkvinnor som allt sedan indelningsverket instiftas på Karl IX:s tid fött och fostrat många barn. För dem har det alltid varit väntans tider i krig som i fred. Ibland förgäves, ibland kom de hem som invalider. De var hjältinnor i det tysta. Vad skulle vår krigsmakt varit utan dessa kvinnor? Men deras namn kom ej på pränt i vår historia. Ej heller har det och ges några minnesmonument över dem. Hälla Gärsjövergård. Om vi vandrar den gamla Linköpingsvägen, Hälla backe, kommer vi fram till Hälla Gärsjövergård. Här på gårdsplan och stallbacke kan man ju föreställa sig hur det varit under flera århundraden av liv och rörelse av alla människor som här färdas fram med olika uppdrag. Detta var de första ordnade kommunikationerna som gjordes av landets myndigheter. Här fanns mat och dryck, husrum, hästar, vagnar, körkarlar, allt för de resandes behov, samt stallplats för resande med egna hästar. Bland de som anlitade Gärsjögårdarna var en del av rikets tjänsteman som kronofogde, salbetsskjudare, befäl inom krigsmakten, fångvaktare som transporterade förbrytare till kronohäktet i Linköping samt sinnesgubbade på väg till Vadstena hospital fastkedjade i vagnarna. Här samlade soldater som blivit kommenderade ut i krig för att sedan fortsätta till Malmstedt och ansluta sig till sitt regemente. En gång sägs det att de fick marschera enligt historien till Karlshamn, en vägsträcka på 30 mil. De var mycket dåligt utrustade, särskilt med fotklädnader. När det var fredliga tider på 1800-talet blev de kommenderade som fångvaktare till Ångholmen och Borghamn, Stenbrott, där en del av straffångarna arbetade. Hit kom allt möjliga människor, tiggare, marknadscyklare, skojare av olika slag. Även de som ej kunde betala för sig fanns alltid någon plats i stall eller uthus. Under den karolinska tiden var det många soldater, invalider, efter de många krig som drog fram på vägarna. De fördrevs av myndigheterna från städerna. Dessa människor hade ingen hemort utan fick tigga om sin försörjning. De besökte ofta Gärsjögårdarna. Där var det alltid någon som bestod dem ett stort öl eller lite matrester på någon vrå att sova. Många av dessa soldater frös ihjäl i någon snödriva under vintern. Dessa hjältar som offrat allt för sitt land, deras namn kom ej i pränt när den förskönande svenska historien skrevs. Här samlades ofta ortens män för att vid ett Stopör träffar resande från andra orter för att höra nyheter. Enda nyhetsförmedling som fanns på den tiden då inga tidningar kom ut och läskunnigheten var liten. Här fördes även en ojämn kamp mot ohyran där det samlades så mycket folk. Det fanns ju sådant både i slott som i koja. Det sägs att en gammal erfaren gästgivare yttrat en gång: har människan inte löst så är hon inte frisk. Det börjar kvällas på Gärsjövergården. Endast en traktor hörs i fjärran med sitt skärande ljud. påminner om åkerskäran som nu